Du lyssnar på förlossningspodden, jag heter Emma Philipsson och det är pollensäsong. Och det är ju oturligt när man nu har en podcast. Det kommer att vara lite snorigt och täppt i veckans intervju. Men utöver det så är det ett fantastiskt samtal. Frida kom hit och hon har hypnobaby.se. Så att utöver att hon har 4 barn och en massa andra strängar på sin lyra så pysslar hon med hypnobirthing. Och det blir ett samtal som handlar om vad man behöver ha med sig i själen på något sätt när man ska föda barn. Det handlar om verktygslåda, det handlar om självtillit. Och det blir också ett ganska fint samtal om födandet, premisserna på vilka vi föder barn just nu i den kultur som vi lever i med det system vi har. Lite rantande kanske, som jag inte kunde klippa bort från mitt håll. Lite babbligt och väldigt, väldigt fint. Tack så jättemycket Frida för att du kom hit. Så jag ska inte snacka mer utan jag säger varsågoda, här kommer Frida.
Nu tar du ett andetag. In. Och sen så försöker man då alltså göra de här djup.
Hur är dagsformen?
Bra tycker jag. Haft en bra morgon. Och solen skiner. Och jag är väldigt sådär optimistisk att det är vår.
Ja, jag får det här är de bästa månaderna. Jag med. Jag är liksom helt...
Ja, och bara dina blommor där utanför fönstret. Jag blir såhär, my god. Alltså det är sådana grejer man går igång på nu. Nu låter man verkligen som en mamma.
Jag vet. Som en 40-åring. Jag vet. Jag tänker så ofta på det. Att vuxna människor när jag var barn pratade så mycket om årstider, om ljus, om blommor. Jag tänkte såhär... Man bryr sig.
Så, exakt.
Och nu så är jag så här, nu är det vår, barnen känner det. Ja.
So lame. Ja, men där är väl jag kanske ganska mycket. För att man
är liksom
instängd i ett hus och sen så bara, får man komma ut så blir man som en hund som inte har rastat för jättelänge.
Som en sån fladdrig, skumpig hund. Ja. Bra, så precis så känner jag också just nu. Ja. Inget kan vara svårt just nu tycker jag. Men du, berätta, vi har loosey-goosiga planer kring vad vi ska prata om eftersom att jag tycker att det är så roligt att ha det så. Men berätta nu, vem är du? Och du får lägga vad du vill i den frågan. Du får svara på vilket sätt du vill.
Så vem är jag och vad var den andra delen av frågan, sa du?
Nej, vem är du? Och i det, du får lägga vad du vill i den frågan. Alltså du får svara på precis vilket sätt du vill.
Mm-hmm. Kreativt. Lite laddat. nej men jag är först och främst Frida, och jag säger det först och främst för det är något som jag behöver påminna mig själv om. Mycket är ju nu så på senaste året att jag är mamma till 4 barn, men det får inte heller ta över min identitet, får man påminna sig om lite då och då. Försöker att liksom påminna mig själv att nej men kom igen, jag vet, jag är ju mammaledig nu, det är därför jag är extra laddat kanske, men jag får inte glömma bort att jag är Frida och jag håller på med en blandning av grejer kan man säga, men en utveckling i livet. Jag brinner väldigt mycket för att hjälpa andra kvinnor just nu. Det är det som är största förändringen de senaste åren. Från att ha jobbat ganska mycket på reklambyrå de senaste kanske 15 åren är det nu. Och jag är en blandning av, vad ska man säga, svensk, brittisk, holländsk, lite skåning ibland. Kan du dyka upp? Ja, det är väl den jag är just nu kan jag tänka mig. Men det
var en smart ställd fråga ändå, för att då just det där, för det du säger i att jag är Frida först och främst, det tänker jag är en viktig sak att påminna sig om, för det är lätt att svara jag är mamma för att det upptar mycket av ens liv, men att komma ihåg att nej, först är jag en person som är mamma.
Precis, jag tror att eftersom jag har nu under det här året så har jag ju dels varit mammaledig och dels så jobbar jag lite mer med mitt företag som jag håller på. Jag har startat upp det ungefär 6 år sedan nu Och då är det lätt att jag ramlar in i det här. Ja, jag är fyrabarnsmamma och jag sysslar med det här med förlossning eller vad det är för någonting. Och då är det mycket att det har varit det sättet man presenterar sig på. Fast egentligen ser det ju, som man säger, man måste ju komma ihåg vem man är.
Ja, det är som att man, det är som att annars att man glömmer avsändaren. Ja. Allt det där andra är det man gör och har ansvar för och vill. Men...
Precis.
Men du sa att du har ett företag. Mm. Berätta.
Den kallas för Hypnobaby. Och det startade jag för att när jag bodde i London, vilket jag gjorde i 20 år. Man kan tänka sig, oj, hur gammal är du egentligen? Du har 20 år där och så har man haft 10 år där. Men i alla fall, när jag bodde i London så hittade jag en metod som jag använde när jag födde mitt första barn. Och det kallas för hypnobirthing. Och den metoden fanns inte så mycket i Sverige när jag flyttade hit 9 år sedan nu. Det fanns hypnobirthing Stockholm och hypnobirthing Sweden, men de var inte så aktiva. Så det var väldigt sådär tyst. Och jag ville ju veta när jag skulle föda mitt andra barn, hur är det mottaget här? Och då fick jag ju reda på att det var inte så mycket. Ingen hade hört om hypnobirthing. Så att då slog jag samman med hypnobirthing Stockholm. Och de var 2 hypnotisörer i grunden. Så att de coachade upp mig att kunna göra kurser, hålla kurser. Så jag började lite smått, ungefär 7 år sedan kanske. Och då, sen så insåg jag att det här är något som jag verkligen vill göra. Tycker det är kul att göra. Och då fortsatte jag att utbilda mig. Åkte till London och tog en utbildning i KJ Hypnobirthing. Det är Catherine Graves-metoden Hypnobirthing. Och sen så kände jag att jag ville starta mitt eget. Och så föddes Hypnobaby, min lilla bebis. Nummer 4 var det då. Så nu får ju det här, mitt fjärde barn blir nummer 5 då kanske, kan man säga. Nej, men så det, och det är någonting som har tagit över mig lite nu faktiskt på senaste. Och jag gör ju det parallellt med att jag också jobbar på reklambyrån när jag inte är mammaledig. Så det har varit lite sådär att...
Jag skiter i hur gammal du är. Jag bara undrar hur många timmar på ditt dygn
jag
har
vet,
du?
Exakt.
Det låter helt galet.
Så det har varit lite kämpigt. Men det är någonting det där med när man brinner för någonting. Ja. Alltså när man har den där motivationen. Nej, då ser jag till att jag tar den lilla breaken efter att bebisen har somnat. Mm. Och så sitter jag där kanske och bara, men jag ska bara göra en sak och så ska jag bara göra en sak till. Och så bara, så är det typ Ben där hemma som får påminna. Du Frida, ska du gå och lägga dig snart kanske? Ja, det ska vara snart.
Ja, men det kan ju finnas så mycket lust i också att få göra, hitta och utveckla något som man bara, det här har jag.
Ja, det blir så mycket enklare. Ja. Men jag tror att det är svårt att hitta, alltså när jag ska göra något som jag inte känner så jättemycket för. Typ, jag måste skicka ett mejl om någon historik, om någon ekonomigrej eller vad det är för någonting. Det kan ta ganska lång tid, för det är så här, jag orkar inte just nu. Jag måste typ ha min frukost först så att jag har energi för att. Och så ger man sig själv ursäkt hela tiden. Men alltså, då kan man ju gå på en tom mage och så kör man bara. Mm. Vilket inte heller är så hälsosamt, men ändå.
Men det finns mycket lust.
Så mycket lust. Mm. Ja.
För då, jag tycker att det är så roligt att sitta med folk som kan mycket om något. Och att då kunna ställa massa goda frågor. Och särskilt kring hypnobirthing. För det har dykt upp ett par gånger nu senaste året kanske. Men det är så härligt att debanka lite folks här myter kring det.
Ja.
Vad, vi börjar övergripande. Vad är hypnobirthing?
Mm. Man kan säga egentligen, ordet hypnobirthing är extremt vilseledande tycker jag. Det är jättesvårt då ens när jag ska presentera det. Hypnobirthing på ett glatt sätt liksom. Folk sneglar ju direkt från sidan och bara, what? Och till och med jag när jag hörde det första gången var ju också sådär, vad
minns
är
du vad det var du hakade upp
Ja, jag var
på?
I London och jag fick höra av en kollega över typ en kaffe. För jag hade ju ganska, jag var ganska laddad negativt inför min första födsel. Jag var väldigt sådär...
När är vi i tid då? Vilket år är vi på nu?
Vad säger du?
När är vi i tid?
Vilket år är det alltså 10 år sedan då. Jag var gravid. Mm. Så det är...
Första gången?
Precis, första födseln. Och då var jag i London. Jobbade på en reklambyrå som heter Mother. Och jag menar, livet var fullt igång och det var ju socialt liv. Och jag hade knappt haft tid att tänka på det här med, herregud, jag är gravid och liksom jag ska föda. Kanske inom, vad var det, 5 månader eller sånt där. Jag tror att innan det så har jag varit lite sådär, varför ska vi kvinnor behöva utsättas för p-piller och liksom mensvärkar och vi de ska ta ansvar när vi ska ha sex. Och, alltså du vet, det ligger så mycket på vi kvinnor. Så jag tror att det var ganska mycket ilska som byggde upp också. Varför ska jag, alltså varför ska vi kvinnor behöva föda barn? Dels vara gravida, jag har mått illa i liksom 2 månader. Varför är det så mycket packat på oss för? Och det var ingen ilska mot min man eller sånt där, inte alls. Men det var lite sådär, jaha, nu måste vi göra det här också. Och jag har ingen aning vad som komma skall. Så jag var lite sådär på G att, ja men googla, kan jag bara få kejsarsnitt då? Liksom, finns det någon enkel väg ut? Men då var det en kollega som tipsade mig eller sa det, men har du inte hört det här med hypnobirthing? Jag bara, nej, vad är det för en flum?
Men var det ordet hypno som gjorde att du gud, bara...
Absolut, hypno, det är nej tack. Ingen sån där, vet du det, mynt framför ögonen för mig. Jag är ganska, inte så här control freak, men jag tycker om att vara i kontroll. Jag tror att jag kan liksom inte försätta mig i någon annans händer och så. Och dels, jag har liksom försökt på den tiden meditera, kommer ihåg. Försökte jag yoga. Men kom ihåg att liksom det var så svårt att försöka släppa tankar och grejer. Så det kändes så här, nej men det är, nej, det är så långt ifrån. Men sen blev det typ en till kaffe. Och sen blev det en till kaffe. Och så körde vi kanske kaffe nummer 5. Och då började hon ändå så här, men du kanske ska kolla lite bara. För att alltså jag hade ju en magisk födsel. 2 stycken födsel som var så underbara. Bara,
det sa din kollega.
Det sa kollegan. Uh-huh. Så det, jag tror att det var ändå... När liksom hon berättade och liksom jag kunde ändå ha någonting att relatera. Okej, okay, det är inte så skumt då. Det är ganska så tagbart. Liksom. Mm. Jag kan ju, och sen det hjälper ju att jag känner henne. Jag litar ju på henne. Det är inte någon främling som berättar för det. Så jag började googla på hypnobirthing. Och sen så tog det så långt att jag faktiskt bokade en kurs också. Och fick dra med min då man som var, hade bokat in en fotbollsmatch och pub. Livet som det var då på helgerna.
Och du bara, nej. För vi ska gå en hypnobirthing-kurs.
Det ska jag hypnos. Alltså, hypnobirthing. Han bara, what? Men han var ju såhär, anything you want, ja. Of course. Men det var ju ändå såhär, han försökte göra nu. Kan vi inte ta en annan helg? Det är ju den här matchen. Och så här, nej, nu gör vi det här. Men efter den kursen så vände ju min inställning inför födseln helt och hållet. Så att,
hur var den innan och hur var den efteråt? Alltså finns det något så konkret som du...
Man kan säga att jag var ju ganska ilsken och rädd.
Mm.
Jag tror att kanske ilskan ledde till att jag blev osäker och rädd. Och, ja, men, och det kanske också ledde till mer ilska. Liksom, när folk frågar, är du förberedd för födseln? Nej. Alltså, man blir liksom, man stöter emot ganska mycket. Mot sig själv och mot andra. Jag kommer ihåg att det växte ganska mycket. Men sen från kursen, den gav mig så mycket tillit till att det här kommer jag klara av.
För vilken Frida var det som gick därifrån? Alltså vad hade
Vi såg fram emot födelsen. Mm. Från att liksom inte alls göra det. Från att vi liksom stötte bort det liksom, lite grann. Till att ändå säga, nej men det här, gud vad spännande. Och till och med Ben var ju också så här, det här är ju, nu kör vi. Så det var ju en enorm kontrast att bara gå den kursen. Och då är det 2 dagar som man ändå får sitta där. Och det är liksom... Men det är ganska mycket självförtroendebyggande. Det är det mest går ut på. Och det behövde Ben, det behövde jag. Så att det var väldigt, väldigt bra.
Mm. Säg någonting om det. Om självförtroende eller självtillit när man föder. Vad var det du fick med dig? Hur kunde det ökas av den kursen?
Ja, alltså svårt att sätta finger på exakt vad man kan säga om kursen. För kursen är ju så lång. Det är så mycket som vi täcker som ändå går igenom. Men det som i stort sett, får gå tillbaka till din fråga. Vad är hypnobirthing egentligen? Som Weaver? Det är ju, egentligen är det ett fancy ord för positiv födsel.
Mm.
Det är det handlar om egentligen. Så att det vi pratar om och tränar på och allt möjligt, det handlar ju om att vi bygger upp en positiv värld och en positiv inställning till födseln. Så att vi försöker faktiskt blocka ut de här negativa omständigheterna, till stories som man kan höra om eller inflytande som man kan få av olika saker. Men istället då gå all in på, nej men det här kan vi. Och det går ju jättemycket på att vi tränar på den här tilliten. Och ett väldigt starkt verktyg där kan ju vara till exempel affirmationer. Det kanske folk har använt, det är inte så främmande. Ett annat ord för det kan vara mantras. Så det är liksom små, korta meddelanden som man upprepar för sig själv. Och det är lite för att man ska övertala sig själv och dels sitt undermedvetna. Som är ganska svårt att komma åt. För det är någonting som vi inte ser. Vi kan inte känna, vi kan inte höra det. Vi kan liksom inte ta på det. Vi kan ju bara se och förstå vårt medvetna. Men det undermedvetna är någonting som vi jobbar jättemycket med i hypnobirthing. Så dels så försöker vi då upprepa de här affirmationerna. Dels genom då hypnosen som vi kan prata om lite mer sen. Så gäller det bara att vi slappnar av. Och när vi är avslappnade, det är nästan som att vi stänger av våran medvetna del av hjärnan. Alltså den vänstra delen av hjärnan som vi brukar också kalla det för. Det är den här delen som tänker hela tiden på, måste sätta in tvätten, måste koka kaffe och måste göra det här och sen ska vi göra det här och måste, jag får inte glömma det här. Du vet. Alla de här tankarna som kan störa oss, det är oftast den som vi finns i den här linjära vänstra delen av hjärnan. Så att det i stort sett går ut på det att vi liksom försöker stänga av den, nästan mjuta den så att vi inte hör så mycket. Och då är det lättare att prata med vårt undermedvetna, alltså den högra delen av hjärnan. Och det är ju den högra delen av hjärnan som också står för våra naturliga instinkter. Mm. Det är den som står för barnafödandet.
Och om man tycker det här låter flummigt så kan man tänka sig typ bilden av en kossa som föder. En kossa som föder tänker ju inte, när vi vet, särskilt mycket. Utan den bara gör det som känns i kroppen. Mm. Och om man inte är rädd och spänd så förefaller det lättare att trycka ut en kalv. Om man bara... utan att så här, hamna i något känsloläge eller spänna sin kropp. Utan bara göra.
Ja. Följa med.
Ja, så det är, det är dit man, alltså om det underlättar för en att förstå, så är det dit man vill. Mm. Är det en rimlig sammanfattning? Ja,
absolut, det är helt rätt. Och vi tittar ju också mycket på det här, varför kan djuren födas så pass lugnt och de känner ju som att de föder själva utan hjälp, medan vi människor ska ha såna traumatiska liksom förlossningar på sjukhus och så. Och då kollar vi mycket på det här med vad är det djuren har då som inte vi har, eller är det något som vi saknar som kanske de har. Den största skillnaden är ju att vi har psykologisk rädsla och det har inte djuren. Så det är det som strular till det här, att vi vågar inte lita på våra instinkter längre, utan det har ju vi glömt bort. Medan vi gjorde ju det back in the days kanske mycket mer när vi var grottmänniskor. Och vad är det som också är en djurisk instinkt? Det är att vi som djur vill inte bli iakttagna när vi föder barn. Eller när vi bajsar till exempel. Inte för att gå in för mycket detaljer. Men när vi känner att den här processen, den här reflexen som vi har. Det är en reflex, framför en reflex och bajsreflex. De funkar inte när vi känner sig iakttagna. Så därför vill ju vi oftast gå in i en liten toalett där vi känner oss instängda. Ingen tittar på oss bakifrån eller från sidan. Liksom där känner vi, nu kan vi slappna av och då kan man. Mm. Men är det så att, jag menar barn kan man ju se ibland så här. Mamma måste bajsa, så bara, men jag har ingen toalett här någonstans. Vi sitter. Då kan ju oftast deras nöd för att bajsa helt sluta, för att alltså, den upphör ju, för att, nej men då går det ju inte att bajsa. Vi kan ju inte stå mitt på gräset här och bajsa, det går ju inte. Och det är exakt samma sak med oss kvinnor när vi ska föda. Om vi blir ombedda, eller man kan ju säga så här, kattmammor till exempel, de brukar ofta krypa längst in under soffan eller gömma sig längst in i toaletten mitt i natten, och så har de redan fött och så har man missat hela födseln. Och det är för att de också vill inte.
Men vi ska föda med någon som håller på så här. Hej!
Ja,
hej! Och kommer in och ut och hej och hå. Och tycker att det är liksom udden av det tas bort för att de hälsar. Men det är fortfarande när som helst kan någon komma in i det här rummet. När som helst kan någon komma in.
Oväntat liksom. Ja, oplanerat. Nej men exakt, och då är det sådär, men hej, även om de är ju skitsnälla och liksom verkligen vill väl. Och, men hej, jag heter Gunilla och jag är din barnmorska, för nu har Lotta då gått av. Men är allting okej? Och då bara det liksom är någonting för mamman att ta in ändå. Okej, alltså utan att man ens tänker på det, så är det ju vänstra delen igång där liksom, och tänker, ah, Gunilla, var kommer hon från? Kan det vara Blekinge eller kanske Skåne? Eller, nej, jag vet inte riktigt. Ja, och så är man igång och så tänker man. Och sen är det här också, många har ju det här sociala behovet att också vara snälla och liksom kanske, ja men hej Gunilla, vad trevligt att träffa dig, du vet. Och så, och
man känner ett socialt ansvar, ja.
Ja, det är många som känner det också. Och det är ju inget, det är ju klart, så är ju vi som människor. Mm. Men jag tror att i och med att vi är så inslutna i oss själva då med den här hypnosen, så tar inte vi ens emot, alltså vi hör inte ens när Gunilla kommer in, utan det är partnern som tar det ansvaret 100%. Så att partnern tar ansvaret att vara språkrör till exempel, men all information kommer till mamman, så man behöver inte känna liksom att man missar någonting, utan det här är också någonting som vi tränar på väldigt mycket. Det finns mycket verktyg för partnern att samla in all information och frågesätta informationen och så vidare. Så att hen då tar det vidare till mamman, och sen är det de som då
och det pratar. Övar ni på, eller alltså det finns med, det är medtaget i kursen.
Ja, och det är liksom ett, alltså det
är, vilket också är så fint sätt att manifestera att säga, nej men du kan verkligen, du som ska föda kan verkligen släppa, för kolla, vi har en plan. Precis. För det här.
Och då är verkligen, alltså de flesta mammor blir först så här, va? Ska min partner föra talan, såklart. Men dag två känns det mycket bättre, garanterat för alla. Och sen växer ju också tilliten mellan födelsepartnern och mamman. Liksom. För att då är det så här, nu har vi övat på det här, nu har vi det här, vi ska ju ställa den frågan, vi har en plan. Och liksom. Så att jag tror att de blir väldigt synkade också, och det är ju också positivt att de växer och blir starkare som ett team.
Men så tänker jag också på när du beskrev hur du och din man kom till den här kursen. På ett sätt så är det ju också att i två dagar stanna upp och plötsligt bara, okej, nu är det tydligen det här vi ska förbereda oss på. Just det, jag är gravid, jag ska föda barn. Alltså att stanna i det blir ju också väldigt stort, för att annars är det så lätt att man, ja men det är så långt kvar, nej nu är det snart, eller alltså att bara stanna upp i två dagar, bara tänka är mycket värt.
Men sen kan man också tänka så här, det är det som är kanske om någonting negativt med hypnobirthing, det är att det är en commitment.
Ja.
Man måste ta 2 dagar ledigt. Och det är inte alla som kan det. Och det har jag full respekt för. Så det är det svåra. Liksom, för att profylax och andra kurser, det är lite mer görbart. Alltså det är några timmar och sen är man klar. Medan hypnobirthing, då är det alltså 2 dagar. Det är ungefär 6 timmar per dag kan man säga. Så det är 10-12 timmar. Och det kräver dig som mamma och partnern. Och sen så ska ni öva på material efteråt. Så
för det är, jag tänkte också säga, det är de där 2 dagarna fair enough. Men min liksom amatörbild av hypnobirthing är att sen ska man hem och göra och öva. Precis. Att det bygger på det.
Ja, är så det är rätt? Då du måste öva så att det kommer in i det undermedvetna. För det är det vi jobbar med. Så att det om man på enklare sätt nu förklarar varför. Om man till exempel när man börjar lära köra bil, då är det ju ganska omtumlande. Det är jättemycket att hålla koll på, liksom, styra och trafiken och säkerhetsbälte, och så ska man blinka. Vet. Men sen när man har gjort det, alltså då sitter ju det sitter i ditt undermedvetna utan att du ens tänker på det. Men det kan ju bli så att man kör en kort sträcka, kanske till dagis, fram och tillbaka eller vad det är. Och då kanske man upptäcker helt plötsligt, nej men är jag redan framme? Hur kom jag hit? Svängde jag? Jag måste ha gjort det per automatik. Så det är för att du har upprepat det så många gånger och då sitter det där. Och det är så enkelt. Det är ingenting mer flummigt än det. Det är precis samma sak. Så att ju mer man upprepar saker, desto mer sätter det sig. Så att det blir en självklarhet sen. Så att när jag säger då ett litet triggerord, eller vad ska jag säga, känn dig tung eller tung säga, då förstår du att du helt plötsligt ska liksom, du har känt på den känslan så många gånger när vi har gjort de här övningarna, så du kan väldigt lätt komma in i den modet, det här tillståndet. Så nu har jag tappat bort vad
det var någonstans. Nej, det är precis helt på
men det är mycket det som vi bygger på. Och det är det som är det största fördelen. Okej, det tar mycket jobb. Det krävs då 2 dagar och övning. Men det är så värt det för både partner och mamma när man väl är där. För när man kommer in i till exempel någon situation. Att man blir stressad av någonting som händer i omgivningen. Eller någonting som någon kanske sa som inte liksom lirar med vad mamman känner. Då har man alla de här verktygen. Så partnern kan ju gå upp då. Lägga en hand på axeln till exempel. Och bara... tung, nu känner vi oss tung här nu, eller några andra tricks och knep som vi har, och mamman liksom yes, precis, vaggas tillbaka in i det här modet.
Varje gång jag hör någon prata om hypnobirthing, då tänker jag så här: jag måste gå en sån kurs för att ta till när jag får migrän, för att jag tänker att det skulle vara så nyttigt för mig att bara kunna hamna i något och öva och liksom att det är betingat att jag bara ska kunna istället för att fly, istället för att hjälp, att bara men vad skulle jag säga, så vad gör man sen när man har gått kursen, vad är det man får med sig hem?
Man får med sig en metaforisk verktygslåda kan man säga, men det är en det är alltså en blandning av ljudfiler som man då kan lyssna på. Och de här ljudfilerna är då hypnosfiler till exempel. Och de är inget mer än välskrivna manus som hjälper dig att slappna av i stort sett.
Kan du säga något?
Ja, men det kanske inleder med då liksom att jag vill att du ska titta upp och hitta en punkt i taket. Och sen så när dina ögon börjar kännas tunga så kanske då får du släppa dem och så stänger du ögonen. Du lyssnar på ditt andetag, lyssnar på ljudet av andetaget, känn värmen, hur den sprider sig över axlarna och sen sprider den sig ner över bröstet och du känner hur du börjar slappna av i armarna. Och det här kanske många känner igen från meditationsövningar och sådär. Och sen så kanske jag börjar räkna neråt, liksom att du föreställer dig själv att du är på en trapp. Och du börjar, och varje trappsteg så känner du dig mer och mer tung till exempel. Eller avslappnad, och du går djupare och djupare ner i en avslappning. Och sen när du börjar känna dig avslappnad, när vi har jobbat oss neråt ett tag, så kanske jag börjar berätta om en scen där du står på en strand. Det kanske är din favoritplats någonstans. Någonstans där du känner dig trygg. Och när du är här så verkligen försöker vi att känna efter hur du mår. Känn hur trygg du är. Det finns ingenting här i din bubbla som just nu du behöver göra. Det finns ingenting här nu som är negativt. Du kan bara stänga ut allting negativt. Är det något ljud som du hör omkring dig så är det helt okej. Okay. Du kan bara fortsätta lyssna på min röst.
Så det här, det här är... jag ska... nu... snart sitter jag framför dig på en utbildnings... på en kurs och bara hej hej alla ni som är gravida som är här och alla partners. Jag är inte här för att jag är gravid. Jag ska bara gå här av migrän själv.
Ja men verkligen. Och jag menar, det här är ju alltså, hypnosmetoden eller meditation och allting. Det hjälper ju mot jättemånga grejer. Så att jag fortfarande nu som kan ha många stressiga moment kan slå på filer eller jag slår på min musik och bara gå in liksom och verkligen försöker göra mig tung och verkligen slappna av. Och sen kommer jag ut och så kan jag vara helt klar i huvudet. Alltså det är jätteskönt.
För jag tror så mycket på att det man lägger ner i tid får man tillbaka. Och om man till exempel med avslappning, med mindfulness, allt sånt som jag som person tycker är väldigt trist.
Ja.
Nu går jag en utbildning där jag håller på jätte mycket med sånt och bara, ja alltså det är trist att städa också, men resultatet är ganska, ganska trevligt, och så är det med det här också. Och jag tänker att det man lägger ner i förberedelser inför en födsel, att saker och ting blir betingade, att det sitter i, det har man tillbaka.
Ja, nej, verkligen. Men det har ju varit en livsförändring för mig generellt, för att innan så var jag ganska kanske ilsken av mig. Att jag tyckte mycket saker som stod i vägen för mig. Om det var smärta eller om det var ilska. Så vill man bara putta bort det. Liksom. Men istället nu. Det finns ju oftast en anledning varför saker och ting händer. Varför man har ont i huvudet. Det kanske är för att du inte har druckit vatten den dagen. Eller du kanske har ätit för lite. Eller stressat mycket. Eller vad det är för någonting. Så att, ja, men livsförändrat jag faktiskt vågar lita på kroppen. Jag lyssnar mer på kroppen nu än vad jag någonsin gjort tidigare. Men sen det här med migrän till exempel, bara för att, innan jag glömmer det, men det har ju också en självläkande effekt, att man är avslappnad. Så att jag vet att det låter tråkigt med meditation och grejer, men när du frisätter den här oxytocinen. Jag vet inte om du har hört de här Kerstin Uvnäs Moberg och de här veckorna. Det är otroligt intressant. Alltså.
Också att jag mässar ju om det här när jag utbildar dolor. Och så sitter jag där. Ja. Så att jag vet om det. Men jag tänker också, och jag lyssnar en del på självhypnos på YouTube. För att jag tycker att det är så tryggt. Men jag skulle vilja ha en sån egen rutin där jag bara sätter på och...
Ja, precis.
Snart sitter jag där. Det är inte bara som jag säger. Snart kommer jag gå din kurs.
Men sen hade jag en så här ganska grov förkylning innan. Och då körde jag också breathwork. Så det är lite, det är också andning.
Ja.
Men utan hypnos. Det kan man också testa.
Ja.
Och då är det alltså... jag kan ju rekommendera det faktiskt om man får lov. Men ja. Hail Center heter de. Breathwork. Då är det, man kan få det online ganska så snabbt och enkelt. Och så gör man kanske en halvtimme eller timme. Och då är det bara, det är jättedjup andning. Och man håller andan och så. Det är lite Wim Hof liknande stil. Och det, alltså, det fick ju mig att bara släppa förkylningen ett tag. Så det är också otroligt mycket oxytocin rush i den andningen. Oxytocin. Men nu är inte det föda barnrelaterat. Nej. Men det är mer...
Men det är jag som härvar om min migrän. Det måste man väl kunna
göra. Ja, nu ska vi hila dig här.
Men du, kan vi säga någonting om den där första graviditeten? Eller den där första födseln då? Som du först bara hade... Är det okej att prata om den?
Ja, så då hade jag ju precis... Jag visste ju fortfarande inte då om hypnobirthing funkar faktiskt. Det var ju bara så här... Nu kör vi på det här. Vi tror på det. Och jag hade en kurs förra helgen faktiskt. Och då var det en partner som sa det här. Ja, väldigt bra insikt. Nu vill jag bara dela den. Men han sa det. Men alltså för att det här ska funka så måste jag ju verkligen tro på det här. Jag bara, du är så himla sant. För det är många som glömmer det. Men nu har vi gjort det och då har jag en stämpel på att nu är jag hypnobirthing. Och liksom jag var så glad att han frågade den bara. Ja, det stämmer så mycket. Och speciellt att vara partnern också. För de kan ju ibland komma in och de hänger med. Liksom. De är inte riktigt insatta, de har inte läst någonting om det. Men det, här, det är precis det som det handlar om. Det är jättemycket det här. Du måste tro på det. Mamma tror på det. När ni tror på det, den här tilliten, det blir ju som ett skydd för er. Så när allting kommer omkring... Allt från liksom, barnmorskan kanske säger att bebisen är för stor eller för liten. Eller du vet, alla såna här grejer som man stöter på. Eller någon som kommer, ska du verkligen göra det här? Och kommer, alltså kritiska eller, du vet, allt det va. Då kan det bryta ner dig ganska så snabbt. Men har du tilliten, det är det som kommer skydda dig mot allt det här. Så att ju mer du tror på det, det är verkligen det som är the key to it all.
Och vi var inne på det lite innan vi började spela in, men vi lever också i en lite konstig tid där man å ena sidan säger den som ska föda har allt ansvar, den måste tro på sig själv, men den ska också förstå sjukvårdssystemet, lämna över sig till sjukvårdssystemet, lita på dem och låta dem göra saker. Och från sjukvårdens sida, när jag träffar ibland barnmorskor som är så här, jag menar så, vi kan vårt jobb, men vi känner ju inte dig som kommer in och föder. Så det är som någon sorts clash att å ena sidan ska man lämna över sig och andra sidan så beskriver många sig som control freaks. Och det kan ju betyda så många olika saker. Men det här att komma rustad med självtillit tror jag är kanske A och O när det gäller att föda barn.
Verkligen. För då behöver du inte just lämna över dig.
Precis.
Och jag tror att det är det som skiljer hypnobirthing par till kanske andra. Det är att man verkligen tror ju på att nu, we got this.
Vi och jag tror också att det är par som oavsett metod, men som också med sin doula har på något sätt något sorts litet trygghetspaket
verkligen.
Nu är inte det svaret på allt. Men den saken, det bygger någon sorts tillit till vi är förberedda, vi är fler, vi har det här.
Ja, och sen är det viktigt, vi pratar också mycket om det, men det är ju vi som ansvarar för vår egen födsel.
Ja.
Det är ingen annan som gör det. Läkarna gör inte det och det gör inte barnmorskorna heller. Och det är kanske det som också blir missuppfattat ibland. Så här. Men vadå, är det inte ni som har ansvaret för mig nu? Nej, det är ni som ska ta besluten. Alla besluten tas av er. Sen är det så här, barnmorskor och läkare kan ju ge råd. I den här situationen kan vi ibland kanske rekommendera att du tar lite lustgas. Eller i den här situationen du kanske vill pröva epidural eller vad det är för ting. Men sen är det ju ni som måste prata ihop er som par. Och doula, om det är 3 stycken. Vad tror vi är bäst för mig just nu? Mår jag bra? Bebisen verkar må bra. Vi kanske fortsätter som vi gör, även om man får råd om, för det kan ju oftast komma in liksom, råd om att göra vissa saker eller pröva vissa saker, men det kanske inte alltid gäller. Man Nej. Behöver inte alltid ta de råden, ibland kan man ta emot råden, för det kan vara liksom bra råd från barnmorskan, kanske ska pröva en annan position om du känner obekväm. Så det är ju en, verkligen, man måste ju lyssna på sin instinkt, man måste verkligen höra då, finns det alternativ? Vad händer om vi inte gör någonting?
Och det är svårt också, för att vården kan bli ganska irriterad om man inte är så följsam.
Ja.
Och det är svårt att stänga ute, på samma sätt som att man...
Det är svårt, vet att, ju du som doula.
Precis, det är svårt att bajsa med publik. Det är också svårt att föda barn med någon som är lite, lite skeptisk till vad man gör. Mm. För då är det mycket lättare att bara, nej men gör som ni, gör som ni vill, för då... Och så blir vi sams i rummet och så kan jag slappna av.
Mm.
Och vips så har man...
Ja. Och det är lite därför vi har det här att konversationen får gärna ske med partnern. Mm. För det är så lätt att man blir uppstressad som mamma.
Mm.
Dels det här sociala ansvaret. Dels liksom, okej, jag gör vad ni gör, säger då, för att jag plisar er. Och då slutar ni tjata på mig. Så det är så, skönt för mamma att bara känna, jag ska inte prata med någon.
Mm.
Alltså, på alla mina födelser så har jag inte pratat med någon, förutom Ben då, någon gång. Han har inte ens, jag har inte ens pratat med honom. Jag brukar bara prata i min passiva fas. Då kommer jag in med några...
Välvalda.
Ja, men du vet, de här... Du, jag ska aldrig föda barn igen. Och så kom det tre till ändå.
Så men vi går tillbaka till din första födsel. Jag är så nyfiken på vem det är som föder det där barnet. Eller på så här, men hur det blir när du har gått den här kursen.
Ja, så att, alltså, en sak, om man ska vara riktigt ärlig. Jag började inte med min hypnobirthing andning och hypnos direkt när mina sammandragningar började. Och nu önskar jag ju att jag hade gjort det. För att jag hade en ganska lång latensfas. Och då gick jag ju runt och bara undrar. Men när kommer det igång egentligen? Alltså det, jag kan ju gå runt, jag lagar mat, jag kollar på serier. Och jag snackar med kompisarna i telefonen som faktiskt hade planerat en baby shower till mig den dagen. Men kanske kan komma ändå. Jag menar, vi kan ju sitta så kan jag bara andas igenom. Du vet. För så kraftiga är ju inte sammandragningen i början. Så jag tror att det var lite för kaxig kanske. Och sen så tänkte jag, ja, när ska jag börja använda liksom den här hypnosövningen? Så det var ju inte så bra kanske, för att jag samlade inte energi. Liksom. Det ska man egentligen göra. Man ska börja med de övningarna direkt när man får sina sammandragningar. Men sen i alla fall när de blev mer intensiva så började jag använda dem. Och då hittade jag ett lugn och jag andades. Och vi använder oss mycket av sömnandning kan man säga. Det kallas egentligen för uppåtandning. Men det är precis som när vi sover. Så det är jättelugn, den är jättenaturlig. Du ska inte hålla på och räkna. För vi vill ju stänga av den vänstra delen. Du ska bara liksom försöka bara andas lugnt. Och gärna en lite längre utåtandning än inåtandning. That's it. Det är inget mer komplicerat än det. Så att jag höll mitt lugn, men det blev då missuppfattat lite grann på när jag kom in till sjukhuset. Så att det var en barnmorska där som inte tyckte att jag var uppriven nog. Och Ben försökte då förklara liksom, men hon har ju då övat på hypnobirthing. Så att där fick vi förklara ganska mycket. Så det var lite otur, för att egentligen i London så är hypnobirthing väldigt populärt och väldigt välkänt. Så att det var väldigt otur att vi stötte på den barnmorskan då. Men då sa hon nej, hon undersökte inte mig ens. Men hon sa det, nej, ni får gå hem, ni är alldeles för lugna liksom. Det här är nowhere near. Och det är förstföderska och nej. Och då greps jag av panik och fick en rädsla som helt plötsligt tog över mig. Från att ha ändå haft total kontroll på sammandragningarna hemma. Så började jag blöda på golvet. Och jag började kräkas. Så det var ju sån här, och Ben fick ju bara panik. Men han bara, det här har ju inte hänt. Alltså varför händer det här nu? Och det var ju en klassisk situation att det var rädsla som tog över. Som bara sköt ut adrenalin i kroppen helt plötsligt. Som jag inte hade haft innan. Och den adrenalinen, det liksom blev ju till en kamp- och flykt situation. Och då helt plötsligt så får ju inte livmodern och musklerna någon syre eller någon uppmärksamhet. Och då slår ju kroppen om. Liksom, hallå, vad är det som händer nu? nu kan vi inte föra barn här då. Då stannade vi så att alla mina verkar upphördes. Och började blöda och kräkas för att liksom, det var som en cry for help. Måste jag vara, snälla, får jag stanna? Alltså jag vill inte åka hem. Och sen så var det, bytte de i barnmorska. Och då ledde de in mig sen så småningom till ett birth room där det var en pool. Så jag fick vatten och de fattade precis från mitt födelsebrev att här är någon som har praktiserat hypnobirthing och vill ju gärna liksom vaggas med det naturliga så mycket som möjligt. Och jag lyckades hålla lugnet tack vare badet väldigt mycket. Det här varma liksom, omslutande, det är det bästa formen av smärtlindring tycker jag. Och vi hade musiken i rummet, vi dämpade belysningen, alla de här grejerna som vi hade lärt oss. Och Ben kunde också liksom väldigt mycket närheten och beröringen. Och sen så kunde jag inte få ut min bebis i vattnet, kommer jag ihåg, utan jag fick upp och ställa mig på huk istället. Och där var det en klassisk, liksom, det var barnmorskan som kanske sa att nu, du får inte gå för lång tid, vi kanske kan pröva och liksom komma ut i vattnet. Och så fick jag ställa mig på alla fyra istället. Och då var jag väldigt mån om att, för första gången är ganska knepig i och med att du har aldrig känt av krystvärkar förut. Kursen har ju sagt si och så liksom, men sen när det väl händer, då måste man ju ta några krystvärkar för att pröva eller öva lite. Okej, hur gör jag det här nu? Sitter jag ordentligt? Sitter jag okej? Klarar jag av att sitta här nu på huk på golvet? Men det som händer är att bebisen får vaggas ju lite fram och tillbaka där i slutet. Och då kanske det är så att man, okej, jag spände till mig och då vaggas bebisen tillbaka. Så får man vänta tills nästa verk och så höll jag på sig där ett tag. Och det som var viktigt då var ju att, och Ben fick ju påminna mig, och han gör det varenda gång, alla fyra fälsar, så påminner han nu, andas, ta det där andetaget. För att det känns ju, alltså krystvärkarna känns ju sådär överrumplande i att magmusklerna verkligen tar i så mycket. Lite som när man kräks, alltså får en sån här kräkattack när man är magförgiftad. Man bara springer till toaletten så, alltså det bara kramar åt så mycket. Så det är ganska svårt då i den situationen att ta ett andetag. Mm. Alltså inte ens prata liksom och kommunicera, utan då är det ju Ben som påminner sig. Nu tar du ett andetag in och sen så försöker man då alltså, göra de här ljuden liksom, att man andas neråt. Mm. Och det tog lite tag innan man kunde göra det. Men anledningen varför man gör det, om du lyckas andas ut, för att öppningen är ju 10 cm medan bebisens huvud är ju ändå, jag vet inte hur många centimeter den är, men det varierar lite igen. Mm. Så på något sätt så ska ju ändå den komma ut. Mm. Och är det så att du spänner kroppen, vilket jag var rädd för, jag vill inte spänna kroppen, utan jag vill försöka slappna av i kroppen även och låta då musklerna, magmusklerna sköta tryckandet. För spänner du dig, då är det ju, ökar ju risken att man brister.
Och den paradoxen är så, jag tycker så synd om så många, för att man är också livrädd för att spänna sig och vara rädd.
Ja.
Och vad gör man med den informationen? Jo, man spänner sig och blir rädd. För att man tänker, jag får inte spricka, jag får inte ha några bristningar, hjälp. Mm. Men då tänker jag också att det är något väldigt klokt med en sån tydlig, säg inte vad jag inte ska göra, säg istället vad jag ska göra. Exakt. Jo, men du ska ta ett andetag och
precis. Så där kom ju mantran in, otroligt starkt. Och då sitter den någonstans i det undermedvetna också. Så man känner igen den här mantran. Det är inte någonting nytt som de säger. Eller, vad ska man säga? Ibland kan det vara så att man hör ju stories att partner säger helt fel saker. Då blir man förbannad. Vad fan håller du på att säga? Det låter skitsmörigt. Medan har man tränat på det innan, då vet ju partnern att det här är okej att säga.
Mm.
She's not gonna hit me. Alltså hon kommer inte jag blir förbannad nu. Så det är också fördelen. Så då kan man ju upprepa det här. Okej, tung. Känn dig liksom avslappnad och slappna av med händer, armar och allt det där ska ju bara hänga. Mm. Det är det som är så svårt. För att om man tänker sig själv med kräksituationen då brukar man ju oftast liksom vilja grabba tag i toalettstolen för att, så att man inte ramlar åt sidan medan musklerna verkligen tar i. Så det är ganska naturligt att man kanske vill ta tag i något rep eller någon, något föremål. Men det man ska försöka göra, man ska verkligen släppa armarna. Mm. Så att man inte spänner någon del av kroppen. För allt hänger ihop. Käken hänger ihop med bäcken och allt det där. Så det är ju svårare sagt än gjort såklart. Men då får man ju ta de här krisverkarna och träna på det. Det fick jag göra ganska mycket också. In och ut, bebisvagga liksom fram och tillbaka. Men sen så helt plötsligt, okej, så känner man, okej, häng med nu då. Och så krystar man sig, låter man då magmusklerna ta i. Medan resten av kroppen faktiskt slappnar av. Mm. Så det som var häftigt och fick mig att tro på det, hela den här metoden och upplevelsen, det var ju det att, nej men gud, alltså jag sprack inte, jag har inte använt någon medicinsk smärtlindring, alltså I did it. Och ändå så har man ju hört att saker kan bli ganska komplicerade och sådär, och jag var ganska inne på det innan, att allt kan ju hända. Men så gjorde det inte det, och det, liksom, och det gick bra. Och jag kändes, alltså jag var ju uppe och stod på benen direkt efter. Och det var så himla magiskt. I can't describe it. Så det är ju inte förrän efter som man verkligen säger, tack och lov att jag hade det där verktyget. Tack och lov att jag gjorde den där övningen. Liksom allting fungerade precis som jag ville. Mm. Men sen är det så här, man ska inte heller tro att hypnobirthing löser allt.
Nej, alltså, vi pratar ju såklart inte om någon, det är ingen garant för saker. Yeah. Men det är väl, för dem som det passar, så är det väl en fantastisk liksom tillgång.
Yeah.
Och den tillgången har man ju såklart glädje av i den situation som uppstår oavsett varför och hur.
Mm.
Men det här har man alltid med sig.
Och jag tror att
särskilt om någonting skulle tillstå.
Ja, precis. För det är väl det här som du sa, kanske inte passar för alla, men egentligen så är ju hypnobirthing, alltså, oavsett om du planerar kejsarsnitt, födsel, epiduralfödsel eller smärtlindring, det passar för allt. För att man vill ju aldrig egentligen, alltså det handlar ju om att man vill hålla ett lugn i sig själv och med sin partner. Och det vill nog alla ändå. Mm. Alltså, så att passar gör det väl. Men å andra sidan är det så att man har andra verktyg. Alltså, allting härstammar ju från samma grej. Mm. Vi vill inte föda med rädsla.
Det är alltså, som allting går ut på. Frågan för alla som går med föderna. Så här, hur ska vi få den som föder avslappnad och trygg och ha självtillit? Hur kan vi uppnå det?
Precis. Och sen är det viktigaste här med hur frisätter vi mest också. Det är det vi vill komma åt. Mm. Och sen är det så här, man ser ju massa YouTube, Facebook-videor eller TikTok-videor med mammor som kanske sjunger eller dansar ut sina bebisar. Och det är så här, that's great. För att det funkar för dem.
Mm.
Har man något sånt så bara go all in. Alltså whatever works. Va? För att få ut det här oxytocinet. Men det är kanske därför alla. Jag sjunger och då spräcker alla glasfönster här. Så that's not my thing. Jag har inte den grejen. Liksom. Så då är det ju ganska nice att ha ett annat verktyg som jag faktiskt kan hålla i. Och jag känner jag har någonting. Och det här kommer få mig lugn. Och det i sin tur kommer ju frisätta alla oxytocinen. Men sen är det, vi går in också ganska mycket på det här med, alltså oxytocin, vad är det som är den största frisättningen? Det är ju att en kvinna får en orgasm.
Mm.
Eller amningen. Eller då födselreflexen. Så att vi får inte heller, jag vill lite sådär mjuka upp mammor och kanske partner. Så att, alltså försök att experimentera hemma. Man behöver inte känna sig jättesexig när man är 40. Det väcker gravid, man är stor som en valross, man känner sig inte sexy och man vill inte alls kanske göra någonting sådär, njutning eller, men det finns ju så många andra sätt man kan njuta på också, bara typ beröring och njutning och liksom kärlek och liksom försöka, och det kan man också hjälpa att komma varandra närare om det är nu så att man har en partner. Det är inte alla som har en partner såklart, men då uppmuntrar jag det jättemycket också, för att med mina två sista födslar så födde jag ju hemma. Och det gav ju en enorm tillgång till mig och Ben. Att vi verkligen kunde vara i fred.
Mm.
Så vi var ju jättemycket i fred i sovrummet eller liksom i poolen. Så mina hemvårdmorskor, de satt ju på nedervåningen hela tiden. Och de bara, ni säger till när ni vill ha oss där liksom. Så då kunde ju vi verkligen han hjälpte mig väldigt mycket med att njuta och liksom, ja, jag fick ju komma några gånger och det var underbart. Och nu säger inte jag att jag kommer från att jag föder, utan det är ju med hans hjälp eller att vi faktiskt påverkar det så.
Och jag tänker att de här samtalen kring orgasmer, kring sex, kring närhet när det gäller födande också hjälper till att ta tillbaks födande från något som någon annan definierar. Jag avskyr folk säger så här, min förlossning höll på i så många timmar. Aha. Och då menar man från när man kom in. För att allt i ens födsel är sjukvårdens. Eller allt med ens födsel kan skrivas upp i en journal av någon annan. Mm. När man också vill säga så här, nej men min kropp, min födsel, min lust, mitt oxytocinpåslag. Alltså att prata om sex och närhet när det gäller födande tycker jag är ett så fint sätt att ta tillbaka det. Det är du som ska föda det här barnet. Det är din kropp, det är ditt oxytocinpåslag. Det är viktigt.
Det är jättebra att du säger det. För det här, det är bara hippie som går ut i skogen och föder det, du vet. Nej, men alltså, det är en jättestor anledning varför free birth är populärt som det är. För att det är så mycket forskning kring att naturen hjälper den att frisätta endorfiner. Och det är ju vår naturliga smärtlindring som vi har inom oss. Det är ju mycket starkare än morfin till och med. Så jag fattar det. Det kanske inte var jag som gjorde det, men det finns ju någonting i det.
Ja, och sen så tycker jag också att det är den här... På samma sätt att vi nu har lärt oss att så här, folk har sex på olika sätt. Folk tänder på olika kön och en massa saker. Mm. Det här är också ett sätt att så här, vi föder våra barn olika i det att vi har olika preferenser.
Precis.
Och det är både viktigt och är ett sätt att ta tillbaka ansvaret.
Exakt. Och det du säger är ju, precis som jag säger också här med alla vi frisätter på vårt oxytocin på våra egna sätt. Mm. Det är därför finns inte det en bok som kan säga så här
ska så här du, gör du.
Så här ska du göra. Liksom. Utan, som jag sa, är det så att man tycker om att dansa eller är det så att man tycker om sin favoritmusik så kör det. Mm. Men det är det lite som ni som par måste experimentera med själva. Och det går lite ut med det. Det är också en grej som vi ska göra efter den här kursen. Så måste ni gå hem och liksom experimentera. Är det här någonting för er? Eller, alltså, man hör ju det här med barnmorskor till exempel rekommenderar att partnern ska gnugga lite på bröstvårtorna till exempel. Det gjorde de på mig. Eller Ben fick göra det för mig. Vad var det? Min andra födsel. Och jag kommer ihåg att skratta. Alltså, det var så här, nej men det här är ju inte min grej. Alltså, även om det är många som bara går igång på det. Men det var så här, nej Ben, där går du. Det var inte, för mig är det mer så här. Eller alltså, som några andra grejer, men det är inte någonting som jag och Ben gör, så det kändes det onaturligt.
Och det då är ju som... effekten den rakt motsatta,
att du bara, vad fan gör du? Nej, det var så roligt, för då var det tydligt så här, där är någonting som det här borde du göra för att frisätta, och det är också någonting som man bara, men det kanske inte lirar för mig. Nej. Så att jag vill jättegärna att folk ska, jag bara uppmuntrar så mycket att gör det ni. Så här, men vad är det? Här är lite inspiration. Mm. Bara så att ni vet. Mm. Det här är, forskning visar att oxytocin.
Men det är återigen, det är ett vänligt så här, här är inspirationen. Mm. Men du måste göra jobbet. Eller precis. Ni måste göra jobbet.
Exakt, och det är det som är, det är inte negativt i och för sig. Men jag måste säga att det är en liten klosse som ni måste ta. Med hypnobirthing. Att det är lite jobb. Mm. Liksom, man måste fundera lite och öva lite efter. Det kommer inte gratis. Liksom.
Nej. Jag tror att det var Opoko som var här och pratade om det. Och fick mig att förstå att så här, det ligger lite jobb med. Man måste verkligen committa. Men det tror jag inte. Jag tror att många också vill det. För det är ett sätt att få gå upp i sin födsel och sin födselplanering. Mm. Att, för man är, en del är verkligen så inne i det. Att de vill.
Mm. Och sen är det så här, jag ska inte bygga upp det heller och säga att jag måste jobba jättemycket varje dag sådär. Inte alls så. Många vaggas in i det ganska lätt. Mm. För att det är så här, okej, jag har spikat upp lite affirmationer i hela här huset. Och i och med att jag passerar dem dagligen så gör jag någonting där redan. Så att det är inte så jobbigt heller.
Nej.
Det är bara det att det är inte klart. Du stänger inte en bok liksom efter att jag har gått en kurs. Utan det är lite övningar och upprepningar bara som man ska göra efteråt.
Jag ska börja avrunda. Men jag skulle vilja att du sa någonting på kanske en minut. Vad önskar du att alla som ska föda barn, att de visste? Finns det någonting du kan liksom skicka med? Du får tänka om du vill, så klipper jag bort den långa tystnaden.
Det jag brukar säga ibland i de här två dagarna när jag håller kurs. Egentligen så är det inte så mycket jag lär er. Alltså, det är inte så mycket jag säger till er vad ni ska göra. Utan det mesta är ju det här att vi bygger upp tilliten jättemycket. Att ni har sånt fantastiskt system i våra kroppar. Och det amazes me every day, säger jag nu på engelska. Men, och jag har ju gått igång så mycket nu på det här med att forska vidare på alla de här fantastiska hormonerna. Och en hormon som säger till en annan hormon att skicka en signal till en annan. Det här, alltså allt det här samverkan som vi har i oss. Det är bara att vi måste gå tillbaka lite och lita på de här instinkterna som vi har. Så att vi inte bara gå med det som andra säger, utan att du hittar det som du fungerar för dig, så att ditt system funkar optimalt när du ska föda barn. För att det som många också säger, ja, det visste inte vi, eller att gå igång på, det är det här när man förklarar hur musklerna också fungerar. Att hela födelseförloppet går ut på att musklerna jobbar i samverkan med varandra för att liksom dra upp muskler nerifrån och upp ovanför bebisen. Det är allt som händer. Det är inte så att bebisen krokar sig och rör sig och kör fotbollsmatch i magen när du föder. Det är inte så. Det är inte det du känner. Utan det enda du känner med sammandragningen, det är musklerna. Så det vi ska göra är ganska enkelt. Vi ska syresätta de musklerna. Annars får vi mjölksyra. Jag menar, det här kan ju vi redan från träning. Så det är bara det här att jag påminner lite på ett familjärt sätt. Så här är det. Vi behöver bara göra det. Och då ofta så kommer man ut i kursen då ganska upplyst. Och okej, det är inte så komplicerat.
Och bekräftelse.
Ja, och bekräftelse att du kan klara av det här. Och vi har en fantastisk grej, vi kvinnor, att vi faktiskt får vara med om såna händer. För att det är det mest häftigaste som finns. Så att man verkligen liksom går in i det med en positiv inställning. Det gör sån skillnad, tror jag.
En sista fråga.
Ja.
Var, om man nu tänker att, som jag, att man vill gå en kurs, vad gör man då?
Man kan gå in på hypnobaby.se och där kan man anmäla sig till helgkurser just nu. Men i höst så kommer det komma lite mer. Så att det är en blandning av IRL och onlinekurser. Och det är för att nå ut till folk utanför Stockholm också.
För jag skulle precis säga, för att nu pratar vi om Stockholm.
Ja.
Men då kommer det finnas lite möjligheter om man inte bor i Stockholm.
Precis.
Ja.
Så det, då gör vi online. Och så ibland åker jag till Malmö också.
Malmö?
Ja.
Så hypnobaby.se.
Mm.
Och du finns på Instagram?
Yes.
Yes.
Hypnobaby_Sweden är Instagram.
Då vet vi, då ska jag länka det också.
Understreck.
Tack så jättemycket för att du kom hit.
Det är så kul att träffa dig.
Och satt i min soffa och lyssnade på min pollensnor.
Ja, det var så mysigt att vara här. Jättemysigt att vara här.
Tack så mycket.